Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ljus eller mörker gäller människor i den fysiska dimensionen och varelser i alla andra dimensioner. För att kunna se vad som är vad behöver vi människor vara öppna för både ljus och mörker. Det kräver mod och ett öppet sinne. Ljuset ger oss ljus, värme, kärlek, gemenskap, tillhörighet, vänskap och en massa vackra livsupplevelser. När vi talar om mörkret i podden så är det när vi människor upplever förvirring, kaos, hot, angrepp, manipulation, splittring som bidrar till att man känner sig ensam, isolerad och rädd. Att vara i sin egen kraft är att våga se verkligheten för vad den är och där göra medvetna val. Du kan bara kontrollera din värld, dina känslor, din livsupplevelse. Och det är att vara i sin egen kraft. Varmt välkommen till podden Kosmiska samtal.
Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol-Karina och jag arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Och det har jag gjort sedan slutet av 80-talet. Jag finns i Umeå och har min mottagning där och arbetar väldigt mycket på distans. Välkommen till min hemsida solkarina.se. Och jag har skrivit 27 böcker och två av dem har jag skrivit med min sidekick David Gran. Så jag säger hej David, kul att se.
Hej Sol-Karina, det var en lång introduktion.
Ja, jag tänkte jag måste tala om lite vem jag är.
Ja.
Du arbetar ju väldigt lika mig men du finns inte på sociala medier överallt. Inte än i alla fall kanske jag skulle vilja säga.
Ja, man vet aldrig.
Kanske en dag att vi får se David. Kanske inte med Facebook, men kanske med Instagram eller någonting. Vad vet jag, visar sig.
Det beror ju lite grann också vilken utveckling vi får framöver. Om det är någonting vi ska göra som kräver ett visst socialt medium. Ja, kanske att jag fixar det då, helt enkelt.
Man kan ju också säga att du är en småbarnspappa mitt i livet.
Jo, jag har många strängar på min lyra brukar jag säga.
Ja. Ja, precis. Så det säger väl också en del. Medan mina barn är vuxna. Och faktum, du som lyssnar. Mina äldsta barn är... David är 2 år äldre än dem, tror jag, bara. Så det är lite fantastiskt. Man kan hitta varann över generationerna. Eller vad säger du?
Ja, jag har aldrig tänkt på våran åldersskillnad, faktiskt.
Nej, men jag tänker på det eftersom jag har barn som är 2 år yngre än dig. Så kan jag tänka på det när jag träffar dem. Liksom. Så. Mm.
Men i våra samtal, alltså, det är ju tidlöst på något sätt.
Ja, det håller jag verkligen med om. Vi pratade ju känslor och tidigare liv och lite sådär i förra avsnittet. Mm. Jag tänkte nästan att vi ska fortsätta på det temat för Jag tycker att människor har väldigt svårt, jag tycker inte om man använder ordet svårt, men de har det jobbigt med att gå in och våga känna efter sina egna känslor. Och det är faktiskt ganska farligt, för att om du inte har kontakt med dina egna känslor, då är ju risken att någon annan kidnappar dina känslor faktiskt, och du kan bli utnyttjad. Och då tänker jag på det vi sa i förra avsnittet, som jag tycker är viktigt att repetera, att känslor är ingenting man kan prata. Man kan inte prata känslor. Känslor är en upplevelse. Det man kan prata om, det är ju kanske situationer som har väckt till exempel en känsla. Men det är fortfarande så, behöver man befria sig från triggern som gör att känslan aktiveras. För gör man inte det, att man befriar sig från den här triggern, då kommer den att sitta kvar i kroppen och hela tiden reagera på omvärlden. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man lär sig att hantera det här. Och det, David, tycker jag människor är skitdåliga på.
Ja, och egentligen det mesta handlar ju om att vi måste börja ta eget ansvar. Alla människor måste ta ansvar för vad som händer i deras liv och också kunna se framåt. Hur vill vi att våra liv ska vara? Liksom vara kräsen och ge sig själv den respekten att man jobbar mot de målen. För det är det enda sättet att gå framåt och växa på egentligen. För jag upplever att många människor skyller sina problem på alla andra runt omkring. Om jag inte hade fått den där uppväxten, om jag inte hade, det hade blivit sådär eller sådär, eller om jag inte hade varit med om den där trafikolyckan, eller det är alltid någon annans fel hela tiden. Och det är ju det som egentligen är det största problemet, eller det största hindret att överkomma. Om vi nu väljer att se det som hinder.
Och vet att det är så vanligt så folk märker inte ens när folk gör det här. Jag tänkte på, jag tittar på Bianca, jag brukar titta på Bianca på söndagarna, för att hon intervjuar människor, och jag tycker det är intressanta intervjuer, och jag gillar det programmet Bianca Ingrosso då, har. Och då var den här arga snickaren var med, som har stulit, jag vet inte om det var 4 fläskfiléer han hade låtit bli att skanna då.
Just det. Har han åkt dit till det eller?
Ja, han vart ju dömd för det också då.
Just det.
Ja,
Annars blir det förtal om du tar upp det igen om man inte har åkt dit.
när han har åkt dit för det, och han tog upp det, och nu ska jag referera det som sades i den, som han själv har sagt, inte jag alltså. Och grejen var den att då sitter han där, tycker jag, och ska få syndernas förlåtelse för att han har låtit bli att skanna fläskfiléer då. Jag tycker liksom att det är ett brott. Jag kan inte ens förstå hur man kan komma på idén att göra det. Det är det som är grejen. Medan han gjorde det utan skam på något vis, och sen sitter då i det här med tv-showen och liksom, ja, jag har blivit en bättre människa nu ungefär. Men det som retar mig, och det stod i tidningarna efteråt också, det var för att han skyllde på sin mamma.
Hans mamma.
Ja, det var någonting med hans mamma och hur hon hade fostrat honom, och då kände jag bara, oh my god.
Ja, men då är det ju så här.
Han, precis som alla andra i det här samhället, om inte den hade gjort så, då hade jag varit, herregud, den jag är idag, det är ju den personen jag själv har skapat. Och de som har påverkat mig i mitt liv, har de påverkat mig på ett negativt sätt, då har jag hanterat det för länge sedan. Har jag positiv påverkan, då tar jag med mig det som en god egenskap. Så
Ja.
för mig är det liksom obegripligt hur man kan skylla på andra människor.
Det är klart, när man är liten, låt oss säga att upp till 15-20-årsåldern, då har man ju inte så mycket till val egentligen. Utan då blir man ju itutad massa saker som hur man ska vara och dylikt. Men någonstans när man når en annan medvetande nivå, så då måste man ju faktiskt börja tänka till. Vem är jag? Till exempel, nu måste jag göra omval här i livet. Ska jag rösta på det här partiet bara för att mina föräldrar och min farmor och farfar har röstat på det partiet? Eller nej, då måste man liksom, allting ska ju liksom ses över igen. För jag ska ju skapa min egen personlighet. Jag måste vara kräsen med vem jag är, vad jag står för. Så att det är återigen, man kan ju skylla på någon annan. Man kan skylla på någon annan om man har en väldigt låg medvetenhet. Men om man har så pass hög medvetenhet att man ändå kan sitta i en soffa och säga att ja, men jag skyller på min mamma. Då började det vara ganska ruttet.
Jag
Tack.
tycker det är så fult att göra det. Det är så fult att skylla på en förälder när man är vuxen.
Ja.
Jag menar, och sen en sak till. Varför tror folk att bara just de har haft skitfostran när de växte upp? Det finns ju hur många som helst som har haft en skitfostran och kommer från väldigt dåliga omständigheter, har blivit mobbade, hur vanligt är inte det? Men det har fortfarande blivit människor av dem, de stjäl inte på affären. Eller de, ja, det här var liksom bara en petitess, just det där hur man inte kan hantera sina egna känslor. Och då börjar man skylla dem på andra.
Men är det en förmildrande omständighet att skylla på någon annan i det här fallet?
Det var ju det tydligen. Nu vet jag ju att han skulle börja med något nytt program, så jag tror ju att det här är ett sätt för TV5 då att släta över det hans dumheter, för han var ju populär som programledare.
Arga snattaren skulle han kunna göra.
Ja, det skulle de kunna göra. Men det väcker så mycket intressanta frågor, för det är det här, kan man bli förlåten? Och när ska man bli förlåten? Och de frågorna behöver vi inte ens gå in på, men det jag reagerar på, det var just det här att han började fräsa om sin mamma lite grann då. Så att hon skulle ha något att göra med att han var som han var. Och det köper inte jag. Därför
Nej,
att,
det blir ju bara ännu värre. Han
ja.
hade ju faktiskt kunnat komma undan med någon typ av respekt om han hade, nu har inte jag sett den här intervjun, men liksom bara vara ärlig rakt igenom med varför han gjorde det. För då kan man åtminstone försöka förstå situationen. Men när någon bara skyller ifrån sig så då förtjänar de ju inte någon ånger från min sida.
Nej, inte för min heller. Och sen just det där att det var ju säkert en känsla som triggade honom att göra det här. Och det måste han ju lösa i sig själv. Och då blir det liksom det här kringpratet hela tiden som inte kommer att lösa vad det var som egentligen triggade honom att stjäla den här maten då. Men han är ju bara ett exempel. Jag skulle kunna skriva en hel bok om människor som inte ser sig själva. Och det som är intressant, om man backar tillbaka till det vi pratade om i förra avsnittet, att när människor möter sig själva och verkligen får känna hur det kändes när de var med om det här jobbiga som har präglat dem, då kommer det ofta fram hemligheter. Hemligheter som de aldrig har berättat för någon, svåra djupa saker. Så de flesta människorna, de bär på svåra djupa saker och de behöver förlösas.
Men de här svåra, jobbiga sakerna, djupa sakerna, när det väl har kommit till den punkten att det sipprar fram, så då är det ju, jag tror att du sa det i förra avsnittet, då är det ju en befrielse. Det har varit en plåga att hålla allting inom sig tills den dagen det kommer fram. Då är det liksom, då är man ju i paradiset i princip. Det känns så skönt att få lätta på sina bördor.
Anledningen att det inte har kommit fram, det är för att de känner skuld eller skam för det de har varit med om. Och folk är väldigt rädda för hur omvärlden ska döma dem. Det är oftast det handlar om. Men det är ju ingen som dömer dem, utan känslan av befrielse. Och jag brukar tänka på moksha, den här indiska, där man pratar om, även inom buddhismen så pratar man ju om att bli fri från lidandet. Det här är ju ett lidande. Om du har en erfarenhet som du har varit med om, som du inte känslomässigt har befriat dig ifrån, så kommer du att bära på ett lidande som skapar den här skammen och den här skulden hela tiden. Men när man närmar sig och löser upp det här, och det kan man inte göra med ord, utan man kan göra det genom att man återupplever känslor. Och om du har blivit utsatt för någonting så det har varit skräckfyllt, så betyder det inte att du måste vara skräckfyllt när du återupplever det. Men jag har varit med om vuxna människor som börjar prata som femåringar på behandlingsbänken. Därför att när de får kontakt med det här som triggar dem i det förflutna, och då börjar de prata som i den åldern också. Det är jättefascinerande.
De måste ha haft någon stark låsning där då.
Ja, och det är det jag kallar för trauman och präglingar. Folk kan ibland känna att någonting skaver i dem, men de vet inte vad det är. Och sen tar man fram då själva händelsen. Ja, då kan man ju intellektualisera den i 2 timmar om man vill. Eller också kan man hålla tyst och så kan man känna efter hur det känns. För det går inte att sätta ord på känslor, utan de upplever man. Och då upplever man det här som man har varit med om. Och när man gör det, då frigörs det också. Och det är moksha. Det är att befria sig från lidandet, som man pratar om i buddhismen då.
Men då måste man ju ha en medveten närvaro också.
Det är exakt det man behöver. Exakt. Och det är ju därför jag tänker på mindfulness. Pratar ju väldigt mycket om medveten närvaro. Att man ska vara medveten. Och folk idag pratar väldigt mycket om att man ska stressa mindre, vara mer medveten och sådär. Men har man inte upplevt det, David, vad det innebär att vara det, då är det bara pladder i huvudet fortfarande. Det är en
Ja,
sak.
man har helt enkelt ingen erfarenhet kopplad till det där. Och det är det som du säger att framgång, alltså i det här fallet att man ökar sin medvetenhet, alltså det kostar, allting kostar. Man måste vara hängiven, man måste veta vad man vill. Så att allting har ett pris. Man ska inte tro att man får någonting gratis i den här världen.
Nej, och det stämmer faktiskt. Allting har ett pris och priset kan vara att det är inte kostsamt att våga möta sin rädsla. Men det är väldigt viktigt. Och i schamanska traditioner så är det jätteviktigt att möta sina rädslor. För det är ju det man gör. En bra schaman är ju den som har mött sina rädslor. Och jag kan ju bara säga till mig själv, för att jag hade inte varit där jag är idag om inte jag hade vågat möta mina rädslor. Och det har varit en tuff väg, men samtidigt så kan jag stå och säga att det finns ingenting som skrämmer mig idag. Jag är inte rädd för mörkret. Och jag tror att du kan hålla med om det, att du är inte rädd för mörkret. Du känner dig inte osäker på något.
Nej, utan man har fått så pass mycket medvetenhet och förståelse så att när man väl möter någonting på sin väg istället för att gå in känslomässigt så då kan man bara uppleva och på något plan också bara analysera. Det där är inte viktigt, jag låter det passera istället. Jag gör inte andras energier till min energi.
Men det är så viktigt. Jag tänker på, jag var ju uppe och hälsade på, eller jag var och hälsade på en son då, och så vart det ju prat om det här med spökjakt och så. Jag har ju inte tittat på det, för jag finner ingen anledning att se. Jag har sett något program för länge, länge sedan, bara för att jag skulle se vad det var för någonting. Men det är ju så otroligt mycket folk som tittar på det här. Då var det bestämt att vi skulle titta på två avsnitt som ska ha varit när de var på de två mörkaste platserna i Europa, då, en i England och en i Polen. Och jag var så förvånad när vi satt och tittade, jag och min son, när jag upptäckte att mediumet på tv kunde ju inte se vad det var som pågick där. Så helt otroligt. Och mediumet kunde inte skilja på vad en demon är, vad astral energi är och vad liksom platsbunden eller andra sidan energi är. Utan det här mediumet var totalt ute och seglade. Jag sa ju till min son, titta nu bakom honom där, det står en figur. Och han kunde ju känna det i hela kroppen, men han kunde inte se figuren då. Och sen när de kom till det andra huset då sa jag till min son, kolla, sa jag, för det ligger ett koncentrationsläger i närheten av det här huset. Och mycket riktigt så låg det ju, Auschwitz låg ju 23 minuter med bil därifrån. Så i det här huset har det ju bott då en SS-officer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Alltså en SS-soldat. Och han har alltså skapat en tunnel av astral energi, av mörker, från Auschwitz till huset. Så i huset fanns inga demoner, det fanns inga entiteter. Det var liksom ångesten, den här mörka astrala ångesten från Auschwitz som var där. Och det här kunde jag liksom känna in utan att veta någonting om något. Och då misstänker jag att det här tv-teamet har väl gjort research för det på något vis. Men för mig så, det som skrämmer mig är, och då sa min son så här: det här var jätteintressant att titta på med dig, sa han. För allt som jag pekade ut och var det stod, och det var ett porträtt i ett rum också, man kunde se hur demonen tittade ut genom porträttet första gången de kom in. Och mycket riktigt, sen var det ju någon leksak som ramlade omkull där inne och sådär då. Och där var det ju en stor demon, och skulle jag hitta ett hus med en stor demon så skulle ju inte jag stanna där. Jag skulle ju gå ut därifrån, eller jag skulle inte åka till ett sånt hus överhuvudtaget, skulle jag inte. Och för han sa att när han sitter och tittar då med sin flickvän, så sitter ju de och ser på det ungefär som en biofilm så, och bara upplever. Men när han satt med mig, då var han medveten om sina känslor i relation till det han såg. Och här kommer vi till det som är så farligt då. Jag fick en jättehård upplevelse när vi började diskutera det här, han och jag. Därför att alla som sitter och tittar på de här programmen, det gäller ju skräckfilmer också. Nu har det ju varit Halloween och så. Det är ju att de tar ju in de här vibrationerna i sitt energisystem. Men de fattar det inte. Han fattar ju det. Så nästa gång han tittar på spökjakt, då kommer ju han att sitta och han vet ju hur han ska analysera det nu. Och kommer ju att göra det. Så det här är ett typiskt exempel på hur mörkret smyger in i människors liv och gör människor splittrade, skulle jag vilja säga.
Ja, och det är också den här anledningen därför att du och jag kan ju titta på såna här program och så är de liksom, ja men de är ganska tråkiga, det tillför ingenting. Det är för att vi går inte på de här, vad ska man säga, charaderna. Medan andra människor som tittar på det där tycker att det är det mest spännande som finns. Och det finns en skillnad där i förhållningssättet. Just att på många sätt så är de liksom medium, de är ju illusionister. De vet det vad de ska ge folket. De skapar draman och liksom man känslomässigt så går man in i det här i spelet. Man blir deltagare. Man börjar känna in. Och då är det riktigt spännande. Men kan man se att det här pågår, då kan man bara se det som ett tråkigt tv-program helt enkelt som inte tillför någonting, och då gör jag hellre någonting annat. Mm. Så att det är helt klart att man blir lockad in i det här, och om man inte har kontroll eller koll på hur energi fungerar och frekvenser, hur de fungerar, så då blir man insvept i det här spelet. Mycket riktigt.
Ja, för att jag menar, det var ju en varelse där. Jag såg ju den varelsen som stod det långt innan någonting hände egentligen. Men sen blev ju en av killarna blev ju omkullknuffade och nedknuffade i trappen och sådär. Och hade man kunnat se varelsen i rummet, eller om mediumet hade kunnat se varelsen i rummet. Men sen det här mediumet skulle, nej men jag tycker inte att någon ska gå in och mer här. Han skulle liksom stå där då och leka jätteduktig och världsvan och beskyddande för resten av gruppen. Så det är liksom så sjukt allting. Och sen, vet du vad jag tycker det värsta är? Att då har man varit medium och så pratar man om man är medium i spökjakt. Och det har ju liksom format det andliga Sverige då. Så det andliga Sverige tror ju att ett medium jobbar ju med spöken och ett medium jobbar ju med spökjakt. Och det finns ju ingenting som är mer fel. Och när de får kritik nu då, då har de börjat kalla sig för paranormala utredare istället. Det tycker jag är ganska kul. Så istället för att definiera sig själva som medium nu när de är med i de här programmen, så börjar de, för de har liksom börjat fatta att de får kritik, då man säger så.
De börjar byta etiketter.
Då byter de etiketter och så är de plötsliga paranormala utredare och inte medium längre.
Men om vi backar till de här mediet, för det är ganska intressant. Jag vet ju ingenting om det där mediet, mediumet. Men när man står där i tv, jag förstår ju att de vill ju göra bra tv. De vill ju att det ska vara skrämmande, de vill ju att det ska vara liksom plötsliga händelser, det ska vara demoner i rummet och allt vad det är. Annars blir det ju ingen bra tv. Man ska ju skrämmas. Så min fråga är lite grann, hur mycket äkthet finns det i det här mediumet? För det måste ju finnas en balans hela tiden. Och sen beror det också vilken medvetenhet mediumet har. Men helt klart så är det ju en tv-produktion och de har ju, precis som mörkret i övrigt, så vill ju det hela tiden manipulera oss. Så att man måste på något sätt ifrågasätta hela den här branschen med spökerier. För de är ju bara ute efter dig som tittare. Det är du som ska bli skrämd. Och ju mer skrämd du blir, desto mer upplever man mediumet som äkta. Och det får mer status och blir mer känt. Så att någonstans där så borde man dra öronen åt sig och liksom inte ge det här den energi som man faktiskt ger det.
Ja, för jag trodde ju i min enfald att jag skulle få se ett duktigt medium arbeta. Och så får jag se ett medium som överhuvudtaget inte vet vad den personen håller på med. Och det tycker jag är skrämmande. Riktigt skrämmande. Och att vara klarseende, vill jag poängtera, det innebär inte att man blundar och ser någonting för sin inre bild. Att vara klarseende är att se vad som pågår i rummet. Att se vilka som står i rummet oavsett vilken dimension de har. Och det är det här som gör att jag tycker det är så viktigt med den dimensionella kunskapen. Och jag är 100% övertygad om att människor i framtiden som har den dimensionella kunskapen, de kommer att klara sig mycket bättre än de som inte har det. Så det är väldigt viktigt att man, för att vi människor är dimensionella. Vi har den här förmågan att faktiskt befinna oss i många olika dimensioner samtidigt. Och vi blir den vibrationen som vi är, så att säga. Det har vi ju pratat om i någon podd också. Så att går man in på såna här mörka platser som är påverkade av Auschwitz. För det som fascinerar mig är ju att när jag har tittat på bilder över Auschwitz. Jag har ju en annan son som har varit där också och tagit kort och så. Det är att det finns en sån frid över platsen med tanke på vad som har hänt där. Och då tänkte jag så här, men vad har mörkret tagit vägen någonstans som fanns där? Ja, det har ju följt med individerna. Alltså de individer som jobbade där, som utförde de här dåden. De har ju mörkret med sig som en ryggsäck på något sätt. Så att det ligger ju inte kvar i Auschwitz, utan det är ju säkert de och deras familjer och sådär. Men det är en annan grej som jag tycker är intressant. Och det är också det här. Jag måste bara säga en sak till om det här med att byta ord. För att vi har ju pratat mycket om spårlinjer och sådär. Och det är också en sån här intressant, för att när de får kritik, då börjar de omforma orden så de använder nya ord. Och nu börjar man använda mediala linjer istället för spårlinjer. Är inte den intressant?
Så att, just det, det låter lite fräschare.
Ja, man liksom vänder kappan efter vinden. Så när det är fyllt med spårlinjer, då blir det mediala linjer. För medialitet är ju normalt och fint.
Liksom. Fast under ytan är det egentligen exakt samma sak då?
Ja, det är ju det det är. Och det är det här som är en konst att kunna se då också och utforska.
Och det skulle jag också vilja säga att vi har ju pratat om det specifika mediumet nu som har tv-program. Och så pratar vi väldigt mycket om generellt sett om olika entiteter och mörker som finns under. Och visst, det finns väldigt mycket entiteter och mörker som lurar. Men jag skulle ändå vilja säga så att mest av allt så finns det människor på den här planeten. Så följ inte andra människor. Låter man sig vilseledas av andra människor, så då kommer mörkret efter också och in till dig. Så att liksom hela tiden lita till din egen inre känsla. Liksom, vem är jag? Ska jag lita på den här människan? Ska jag gå en kurs för den här människan till exempel? Så att man aldrig man ska inte bjuda ut sig själv för billigt helt enkelt. Och man ska vara kräsen. Även om det är någon som är känd på tv. Från tv.
Och man ska vara väldigt försiktig. Jag skulle vilja lägga det generellt så här. Inte bara till vilken lärare man väljer eller så. Utan generellt att ljug inte för dig själv. Därför att varje gång du ljuger för dig själv medvetet. När du inte ser sanningen för vad den är. Då kommer mörkret lite närmare. För då ger du det kraft. Därför att om man är ärlig mot sig själv. Ärlig mot omgivningen. Så här är det. Som jag tänker på den här fläskfiléerna nu. Då, som han hade tagit. Om han liksom istället har sagt. Jag var så jäkla dum som gjorde det och varit påkommen. Jag fattar ju att folk tycker inte att det är okej. Jag ska göra vad jag kan för att aldrig upprepa det här. Det hade varit ärligt. Men istället så skyller man på sin fostran och mamma eller någonting annat. Liksom. Och det är så mycket människor som ljuger för sig själva. Istället för att se sanningen för vad den är. Och det var som jag sa, så kunde jag skriva en bok om elever som jag har mött. Som inte finns i mitt nätverk längre. Som är fantastiska lögnare i sina egna liv. Och grejen är den att de skadar ju omgivningen, men de skadar ju främst sig själva genom att de inte vågar vara ärliga mot sig själva ens då.
Ja, det är det ju. Och det är därför på något sätt som jag dras ju till den här österländska filosofin som finns, att de har ju verkligen fokus på sig själv och sin karaktär. Man ska jobba med sin moral och hela tiden liksom reflektera över rätt och fel. De jobbar med etik hela tiden. Om jag gör någonting så blir det en effekt. Och det kommer att påverka någon annan. Ska jag då göra det här? Gentemot liksom, religioner vi har här i väst. För det handlar mycket om att det är bara ett regelverk som man ska följa på något sätt. Det är ju på det sättet det är. Men det finns någonting i öst som liksom, man jobbar med sig själv. Och då jobbar man också liksom med hela omvärlden och människorna runt omkring också. Det finns någonting medmänskligt i det, om man säger så.
Ja, för jag tror att en människa som är ärlig och sann, folk känner det. Alltså folk känner det på något vis. Jag tror att du får mer respekt mot att springa omkring och hitta på saker, faktiskt. Men jag tänkte på en annan sak som hade med spökjakt att göra också när jag tittar på det. Och det var att de använde väldigt mycket teknik. Och då tänker jag på fas 1 alien som varelser. Också, inte bara alien utan varelser som vi har skrivit om i boken Utomjordisk kontakt. Då har vi ju pratat om vilka det är som använder teknik. Och det som var intressant är att de använder ju teknik i spökjakt. Där till och med en maskin, de läser in vibrationerna i rummet och omfamnar dem till ord. Så kort sagt så har de en liten maskin med sig som kan vidarebefordra ord från de här entiteterna då.
Det lät ju väldigt fantastiskt.
Och sen har de andra maskiner som de kan se entiteterna, hur de rör sig i rummet då.
Så att det är, vi människor, vi är ju också till viss del, vi är ju också fas 1, vi hör ju till det skiktet. Så att det är klart att vi rör oss ju där. Men frågan är ju också hur mycket utomjordisk kontakt finns det med i de här hemsökta husen också. För jag menar, det är inte alltid det är en demon eller mormor är på besök, utan det kan faktiskt vara en reptil eller en grå utomjording som liksom är med där, som man kommunicerar med också.
Jag tror jag sa det också i något av de här när jag recenserade då. För det var väldigt mycket utomjordisk kontakt också. Men det jag tycker är intressant är att vem har den kunskapen att man kan göra tekniska prylar utav vibrationer, och hur högt upp i den dimensionella kunskapen är man, och förstår du hur jag tänker? Kan man göra vibrationer som motsvarar ljusvarelser, kan man göra vibrationer som motsvarar Shamballa, kan man göra vibrationer som motsvarar andliga guider, andra sidan? Det är så jag tänker.
Ja, sen är det ju också pratar de på svenska, de här maskinerna också, eller?
Nej, de pratar engelska.
Engelska?
Ja.
Just det. Så att det är bara lite intressant i sig. Så att jag skulle det är klart att man kan göra maskiner som kan ta emot frekvenser och vibrationer. Det är allting som vi består av egentligen. Men det är väldigt svårt att gå den här tekniska vägen för att få ut någonting specifikt och riktigt. För som jag sagt förut, att allting måste ju upplevas. Ju högre man kommer upp liksom i medvetenheten, så blir det en upplevelse. Men ju mer fysisk man blir, så blir det ju tekniskt allting. Man har våra känslor kan vi göra tekniska liksom via vår hjärna. Vår kropp är teknisk, och det är klart att man kan använda tekniska prylar också. Så man får ha den där balansvågen också. Medvetenheten, andliga vägen och den tekniska vägen, helt enkelt.
För jag vet att det finns några, jag har gjort en podd för länge sedan med en kille som kunde komma upp väldigt högt i frekvens med sin egen strupe, om man säger så. Så att människan kan ju, vissa människor har ju en förmåga att kunna använda väldigt många olika toner. Men därtill till att göra ett instrument som på engelska läser av. Och det var också ganska fånigt när jag tittar på den här spöket. För att det är en svensk som pratar engelska med ett polskt spöke. Det tycker jag är jättekul. så det är liksom, jag sa till min son, varför pratar han engelska med det polska spöket? Han bara skakar på huvudet. Det var liksom... Det faktiskt var väldigt underhållande. Det var det mest underhållande jag har sett på bra länge. Det måste jag erkänna. När jag fick göra analysen på mitt sätt. Och grejen är att jag kan inte titta på någon. Eftersom jag är klarseende och ser. Så kan ju inte jag sitta och titta på en sån här sak. Och sen ser jag vad som pågår. Och så ser jag att de andra inte ser vad som pågår. Det blir jätteknäppt för mig. Verkligen.
Ja, det förstår jag. Men det är likadant. Jag har nämnt spöken nu ett par gånger, spökjakt. Man kanske måste definiera vad spöke är också. För enligt mig som har varit i den här branschen ett tag, ordet spöke säger mig egentligen ingenting.
Ska vi avsluta där och hålla till nästa podd? För jag har lite grejer kring spöken som jag tycker vi ska prata om. Och det handlar om spökbarn från andarnas rike som har gått på tv. Ska vi hålla det?
Vi håller det. Det var precis det jag tänkte på faktiskt.
Ja, så tar vi det i nästa podd. Vad är ett spöke?
Och vad betyder spöke för dig som lyssnar? Och så får du vänta en vecka.
Ja, det är de ju faktiskt tvungna att göra då. Mm. Så rundar vi av där. Har ni inte lyssnat på det jag recenserar spökjakt, så gör gärna det. Och är du intresserad av den dimensionella kunskapen, så har du min podd Solkarina sinlig kunskap. Men gå in på min hemsida och läs också. För det är nog faktiskt så att jag är nog den enda i Sverige och vad jag känner till som jobbar dimensionellt. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man gör det. Och det gör David också, för han är självklart ett dimensionellt medium han också. Då pratar vi spöken nästa gång då, eftersom det intresserar folk.
Jajamän, så då får vi bena ut det här med spöken, spökerier. Ja, så ser vi vad vi kommer fram till, helt enkelt.
Det blir jättebra. Ha det så bra du som lyssnar tills vi hörs igen då. Och hej då, säger jag till David.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.